This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, nu är det trevligt för att det passar sig ungefär. Mm.
Jag tror att jag har förlorat många vänner på grund av det. Att de tror att jag inte vill hänga med dem.
Du, jag har faktiskt inte träffat dig på 3 månader. Nej, och jag har inte skitit själv på 4 år. Mm. Det är liksom... Välkommen till Visionärspodden!
Välkommen till Visionärspodden!
Du är så peppad.
Ja, idag är jag superpepp.
Ja, jag också.
Jag var inte så pepp innan.
Var du inte?
Nej.
Nej, inte jag heller, men jag fick snacka av mig. Ja. Det är så skönt när man kan göra det, när man kanske har haft någon tjafs med en familjemedlem. Ja. Jag kom lite hit med den energin, men så kunde jag prata med dig och berätta vad jag tyckte var jobbigt.
Och vi hade haft samma problem.
Samma problem. Ja. Familjeproblem. Och nu börjar spekulationerna. Vad angår det? Men det kan vi
inte. Jo, det kan vi säga.
Ah, okay. Ja, men bråk med morsorna.
Mm. Och det är alltid jobbigt.
Det är skitjobbigt. De har ändå fött oss. Ja, men alltså, det är så här, man har alltid, de har alltid någonting på en. Så här, jag födde dig. Ja. Ja, det har du rätt i. Förlåt.
Vad vi har gjort så måste vi säga förlåt.
Ja, men precis. Och jag älskar min mamma.
Och sen för er poddlyssnare så skickade jag en sms innan. Och då skrev jag till henne, men när var det senast du hängde med din kära mor?
Själv.
Själv?
Ja.
Och så kom jag på mig själv att jag inte hängt
du
med
har inte
mamma.
Hängt, så jag sa ju, du då? Ja. Din mamma.
Din mamma?
Men ja, det löser sig. Det löser sig på ett väldigt bra sätt. Och det är bara att man, oavsett om du eller jag har rätt gentemot våra mammor, så ska vi säga förlåt.
Mm. Alltid säga förlåt.
Alltid säga förlåt.
Men hur mycket, på riktigt, hur mycket tid spenderar du med din mamma? Nej, men på riktigt.
Ja, du får svara på den frågan först.
Nej, men jag fick jättedåligt samvete när jag skrev och du skrev du då. För jag gör inte det, jag måste göra det.
Ja, när var du, hängde du med din mamma själv senast? Hur bra kompis är du med din mamma?
Alltså vi är skitbra kompisar.
Ja. Ah, ja.
Men vi bråkar jämt. Och jag saknar att hänga med mamma.
Ja. Men när hängde ni sist då? När gjorde du någonting med din mamma sist?
Shit. Jag kommer inte ens ihåg. Fan vad dåligt. Du då?
Nej, jag vill ha svar på ditt.
Alltså, jag vet inte, på riktigt, jag har ingen aning.
Gjort någonting själv med din mamma?
Wow, fan det måste jag göra. Jag har gjort med min pappa. Gjorde jag i höstas. Gjorde jag för att vi fick tråkiga nyheter om pappa.
Ah.
Min pappa har prostatacancer. Ska vi berätta allt sånt? Eller ska man vara så personlig?
Ja, alltså, jag tänker ändå att det är ju en av de största cancerformerna, tror jag, för män.
Mm.
Så.
Jättevanligt är det.
Vad gjorde du och pappa då?
Nej, men då hade vi typ, tror jag, för första gången så gick vi och hängde. Åt middag ihop och bara, du vet, pratade om livet. Han berättade saker som vi inte visste om och jag är ju 38 bast. Det är jättekonstigt.
Nej, vad fan alltså. Det ska inte behöva dröja tills
exakt.
Man får en cancerdiagnos. Bara, nu ska vi umgås.
Ja.
Vi ska ju prata om kompisar så blir de våra föräldrar istället. Det är ju sådär, om min mamma skulle få en cancerdiagnos, då skulle jag också bara säga, nu gör vi någonting. Vad fan, vi måste göra en pakt, Faja. När ska du bjuda ut din mamma?
Jag ska fan göra det idag.
Okej, okay, jag med.
Ja. High five på det.
High five.
Men också, det som jag tror att det här är, vi skulle prata om vänskap idag, men när jag pratar med vänner som brukar ha liknande issues, man har barn, man vill ha hjälp och så vidare. Och det är ju många som hamnar i tjafs med sina föräldrar. Om man nu har föräldrar som kan ställa upp.
Ja.
Eller så är de sjuka, eller du vet. Och så brukar jag säga, ja, men när var det senast du hängde med din mamma? Och så gör jag inte det själv. Det är helt värdelöst, dåligt.
Vad elakt du som ställer den frågan.
Så jävla dåligt.
Det är helt sjukt.
Oh,
det är ungefär
fan.
Som, nej, det blir jättekonstigt.
Men okej, okay, så om vi säger så till våra vänner så ska vi själva göra det. Men idag så ska vi höra av oss.
Till våra morsor.
Ja, och säga... Och vad ska du göra med din mamma?
Oh, jag ska säga det här jävla ordet. Förlåt.
Ja.
Först, förlåt. Och då kommer hon köra en harang och säga ja, jag gör allt för dig. Och så måste man lyssna och så ska man säga tack ungefär 1000 gånger. Jag är så tacksam, tack. Ja. Ta tillbaka allt jag sagt, trots att man kanske har lite rätt. Men det är bara att svälja. Och sen ska jag bjuda henne på någonstans. Vad ska jag göra?
Tycker att,
Vet du vad jag tycker vi ska göra?
Vadå?
Skit i hotell och allt sådär.
Ja.
Jag tycker att du och jag och våra morsor, vi tar med dem på så här flight-grej när man ska flyga i luften. Det tror jag är skitkul.
Ja, exakt.
Det är ju skitkul.
Men om vi ska hänga med våra mammor.
Jo, men vi gör det tillsammans. Och ja. Sen så kan vi gå på... Nej, men de kommer... Nej, vi hänger vid fyra. Kan vi inte göra det?
De känner ju varandra.
Ja, och sen kan vi bjuda dem på middag.
Ja, men det är mycket är ju... Tack vare våra mammor. Alltså hela din karriär och all hjälp du har fått.
Ja, jo men så är det. Jag ska vara tacksam.
Ja, hon ska vara jävligt tacksam. Jag med. Så det bara...
Och vi får väl tänka så här, vi får göra så här. För sen kommer vi bli dem. Och ja. Så kommer vi ha våra tre barn som säger förlåt trots att vi har fel.
Och lära sig det. Säga alltid förlåt. De har alltid fel.
Ja, kom ihåg det. Att kunden har alltid rätt. Även mamma och pappa.
Aha, ja, men det är bra deal. Mycket bra deal. Bra start. Och du behöver göra någon slags av intro.
Men vet du vad vi måste göra också?
Nej.
Vi filmar det.
Ska vi filma? Smart.
Ja, när vi flyger.
Bra.
Vid våra morsor.
Ja.
Ja. Och man har på sig glasögon och allting. Och
har du gjort det? Eller?
Nej, jag har bara sett det. Jag skulle vilja göra det.
Alltså, det skulle vara så jävla.
Jag ser våra morsor. Tänk om de gör sig illa.
Ja.
Nej,
det kommer inte göra.
Det kommer bli jättekul. Det här måste vi filma och lägga ut sen.
Och sen typ utmana folk.
Om att umgås med din mamma.
Ja.
Din mamma, hashtag.
Ja.
Och bjud ut mamma och göra någonting innan den här diagnosen eller de går bort och sådär. Vi ska inte ligga på dödsbädden och tänka
nu
jag borde
umgåtts.
Nej men precis, vi borde gjort allt det här. Nu gör vi det.
Vi har en gemensam kompis, en person som hade liknande. Och då sa jag till honom, jag är så dålig. Jag trakasserade honom typ i en vecka eller så här. Har du bjudit ut mamma? Ska ni åka till Yasoragen? Har du gjort det? Har du löst
det? Vad dålig det är. Så han sitter med jättedålig. Så du vet ni det, på frågor där du får dåligt samvete... om din kompis ställer en fråga och du får dåligt samvete, då ska du ställa en motfråga. Har du då?
Mm. När gjorde du det senast?
Ja, precis. Det är en bra fråga. När gjorde du det för? Jag vill höra dig först.
Ja, nervöst garv.
Okay. Men välkommen till Visionärspodden. Idag ska vi prata om vänskap. Studier visar att Sverige är det land där folk är mest ensamma. Vi ska klara oss själva, vi ska inte störa. Vi placerar våra föräldrar på ålderdomshem. Det är ingenting jag vill skuldbelägga någon för, men det är ett fenomen som är ganska svenskt. Mm. I Brasilien till exempel så bor föräldrarna hemma. Jag vet inte hur det är i Bangladesh.
Likadant.
Men och också så har de inte det skyddsnätet.
Mm.
Så att hade det funnits ålderdomshem i Bangladesh och Brasilien så kanske folk hade satt dem där.
Mm.
Och ja, så att vi ska prata vänskap och hur man raggar kompisar. Har du många kompisar, Faye?
Jag skulle säga väldigt bläst med att ha många kompisar, men jag har ständigt dåligt samvete för jag hänger aldrig typ med någon.
Nej.
Och jag känner mig ensam.
Gör du?
Ja. Väldigt ofta, för jag har inte hittat på någonting med någon på väldigt väldigt länge. Och det saknar jag. Typ nu när vi gör podden, det är typ ett sätt för mig att träffa min kompis. Det är jättekonstigt. Och det var ju också det vi sa, för du och jag har inte heller hängt i många, många, många år.
Nej, det är sant. Men det har ju varit tre barn och sådär. Men du är ju också, jag tycker det är fina med dig. Du är en jättebra vän och du ställer upp och allt sånt där. Men när du träffar och bjuder in kompisar, då är det oftast en, inte finansiell, men en agenda. Det har någonting, du gifter ihop det med jobbet.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
När du jobbade på Nöjesguiden så träffades vi när ni hade era mingel.
Ja.
Men då var ju du den här, tjena, du var ju en värd liksom. Du kunde inte vara kompis för du jobbade ju.
Ja, och då har vi en gemensam kompis som lackade på det.
Har vi?
Ja.
Vem gjorde det?
Bervan.
Aha.
Och hon har all rätt. Så vad fan, jag kommer hit nu och sen så hänger du inte med mig. Och det är ju sant.
Ja, du jobbade.
Ja, och det gör jag jämt. Jag typ gör affärer med typ väldigt nära kompisar för att hitta
umgås.
Ja, men typ. Och det är ju bara korkat och konstigt.
Ja.
Men så jag saknar det här, bara hänga one on one
med, just det,
och bara prata om livet. Gör du det?
Vem, nej, men du, vi måste stanna här lite hos dig, ja. För grejen är den, du säger jag känner mig ensam. Det är ju, den manliga befolkningen är ju oftast väldigt ensamma. Mm. Alltså jag upplever till exempel i min relation, Gustav och jag, det, när vi ska träffa några, det är jag är projektledaren för allting, alla vi ska träffa, resor vi ska göra, med vilka och så vidare. Det är aldrig så att vi träffar hans kompisar och barn, utan det är alltid mina kompisar och barn.
Varför då?
Nej, men jag tror att kvinnan i relationen oftast är den som bestämmer vilka vi ska umgås med, för att det är hon som håller alla sociala trådar. Mm. Alltså hur är det med er? Alltså på somrarna och sådär, är det inte Nathalies vänner som det blir att ni umgås med? För du hinner inte ta hand om dina.
Jag tänkte typ på en lång harang, men så är det. Och sen så har jag ju blivit vän med både såklart hennes kompis, men också respektive. Så jag kommer ju bra överens och det är skitkul.
Mm. Men det var hon som bestämde från början?
Ja, det är hon som planerar och är projektledare.
Ja. Till det är ju samma. Gustav har ju blivit vän med mina kompisars respektive och så vidare. Men det var ju jag som... Mm. Han har ju inte dikterat vilka vi ska träffa, utan det är bara jag.
Mm. Har ni också många typ barnens kompisar?
De här kommer på köpet.
Ja.
Föräldrarna.
Exakt.
Ja. Alltså så här, det är ju det som är intressant för er som lyssnar och som har barn. Så är det jättekul när barnen får kompisar. Och då får man ju bara hålla cross your fingers och hoppas att föräldrarna som kommer på köpet är trevliga.
Mm.
Och vi har haft tur. Det har varit sköna föräldrar. Mm. Det kan ju aldrig bli liksom Faj eller Krill eller alla mina barndomsvänner. Det är inte... på det sättet.
Nej, exakt. Och det är alltid kul i början när man träffar någon och man har någonting gemensamt. Det är sina barn, så det är ju perfekt att kunna hänga, och man kommer oftast överens. Men sen så saknar man ju det här, sina barndomskompisar eller de man verkligen kan gå loss med.
Mm.
Och vara det här knäppa Elaine eller knäppa jag.
Ja, istället för att sitta och vara så här artig.
Ja.
Jag ger det här... Ja, vad roligt att ni är här. Åh, så fint. De kommer överens, våra barn. Jaha, ni vet. Det där tugget.
Mm. Men fortfarande har du inte besvarat. Vilka hänger du med? Vilka är dina nära vänner? För jag ser ju ändå att du hänger med, ja, med dina barndomskompisar och alla möjliga. Hyfsat ofta ändå.
Men det kanske inte vilka, utan för att ni som lyssnar ska kunna relatera, frågan är hur många kompisar har man? Hur många nära vänner har jag? Alltså jag har några som jag ringer i princip varje dag.
Och har du?
Ja, alltså du och jag ringer varandra varje dag.
Ja, men nu ringer vi ju för det här.
För att vi har en agenda. Då kan man ringa dig. Och sen så, ja, men jag har nog 3 kompisar.
Ja.
3 nära vänner som jag pratar med var och varannan dag.
Och pratar om allt?
Ja, som jag hänger med. Inte så här, det var länge sedan. Jag har inga sådana här, vi måste ses kompisar. Utan jag liksom, det blir så konstigt. För att man, om vi måste ses, då, vi måste inte ses. Vill vi ses så ser vi till att det händer.
Mm.
Jag träffade en gammal bekant idag på vägen hit och... Vi sa inte, det vore kul att träffas en gång, för vi vet att det kommer inte hända. Utan vi sa
ni
bara,
sa inte det?
Nej, vi sa bara, fan vad roligt det var att träffa dig.
Det där tycker jag är intressant. Nu när man har blivit lite äldre, då har man slutat säga så. Mm. För förut så sa man jämt det, så här, men fan vi tar en fika eller lunch eller whatever.
Ja.
Så gjorde man aldrig det, och sen gick det typ ett par år, bara ha, tja igen.
Ja.
Men fan vad intressant, så nu säger du inte ens.
Nej,
vi
nej,
ses.
Nej. Utan, för det kommer inte gå. Mm. Och det är också jobbigt med de här guilt trip-vännerna som håller på och bara, du, jag har faktiskt inte träffat dig på 3 månader. Och jag är så här, nej. Och jag har inte suttit och skitit själv på 4 år.
Mm.
Det är liksom, jag tycker man får prioritera lite. Jag har inte varit på dejt med Gustav senaste halvåret. Guilt-trippande personer går bort. Och det är det som är jobbigt när folk blir klängiga. Eller man själv blir det. Mm. Men hur många nära vänner har du som en man?
Ja, bra fråga. Jag tycker att jag har många nära vänner, tycker jag. Eller det är så jag känner. Men jag umgås inte med dem, så det saknar jag. Den som är min bästa vän, det är ju Nathalie.
Ja, men så säger alla män.
Är det så?
Ja.
Nej.
Jo. Så himla klyschig. Men det är så. Jo, min fru är min bästa vän. Eller, men jag tror det. Du får inte välja din fru.
Ja, men jag väljer min fru. Ja, men, ja. Men jag fattar vad du menar.
För att ni skrev på brevpappret att hon var andas.
Nej. Men
vem är din bästa vän utanför? Har du en bästa vän? Nej, du behöver inte säga jag. Slutade. Men på riktigt, har du en...
Det har jag definitivt. Men jag hänger ju inte med dem. Jag hörs ju inte ofta med dem. Jag saknar det. Jag vill prata om...
Hur många nära vänner har du?
Jag vet inte. Många.
Har du det?
Jag tycker det. Uh-huh. Jag tycker att de är nära mig. Uh-huh. Och de säger att de är nära mig.
Uh-huh.
Så det är ju ömsesidigt.
Uh-huh.
Men fortfarande, hur nära är du en person när du inte hörts eller setts på typ ett halvår eller ett år?
Och inte pratat?
Typ.
Okej.
Okay. Men vi har grupper, WhatsApp-grupper där vi skickar roliga, konstiga saker.
Jaha, är det men... så ni bondar?
Ja, typ. Varför gör du mig dåligt samvete?
Nej, jag gör inte det dåligt samvete. Jag tycker bara det är så spännande att se skillnaden på hur en man definierar nära och en kvinna. För mig är det tre nära vänner. Vi pratar dagligen och om det är någon kris och man har bråkat med sin man så ringer man den personen. Vem ringer du när du och Nathalie har bråkat?
Nej, jag ringer nog ingen.
Nej.
Hon blev defensiv också, armarna i kors. Men,
är inte det typiskt manligt? Att man inte ringer någon? Man sitter och biter ihop och...
Nej, men det är inte att sitta och bita ihop. Och det är inte, jag tror inte det är manligt heller. Det är ju hur du definierar det. Varför är det manligt?
Blir du defensiv nu?
Ja.
Men jag tror bara att, nej, men jag tror att så här, när Gustav har bråket, då brukar jag säga till honom, ring någon nu och prata och säg så här, fan, hon är helt jävla dum i huvudet. Mm. För du behöver få ur dig det till någon. Mm. Annars blir det bara dåligt för vår relation.
Men det, jag har faktiskt sagt det till Gustav också.
Ja, varför att han kan ringa dig. Då borde han ställt motfrågan. När ringde du någon sist?
Jo, men ja, exakt. Då skulle vi kunna dela på det. Men
det verkar som att det är många frågor du ställer folk som du behövde ställa dig själv.
Det här blir jobbigt för de och mina nära vänner som lyssnar på det här och vet hur jag how I play my game.
Men jag tror att väldigt många kan relatera till det du säger. Alltså att man inte ringer någon när det är jobbigt. När du är ledsen, ringer du någon då?
Nej.
Nej. Det är om man kommer på dig med att vara ledsen som du.
Ja, exakt. Men det är så här, man vill inte störa någon heller. Alltså nu har de flesta av vännerna barn, de har sina issues och ja, vi har bråkat eller det är jobbigt med det här. Man hinner liksom inte bearbeta det. Då är det lika bra att sköta det själv. Gå in i badrummet, lägga sig i fosterställning, gråta lite och sen är det bara upp och hoppa.
Apropå, Sverige har... världens mest ensamma människor. Jag ska inte störa. En av de här ensamma människorna sitter i vår studio. Nej, men fan vad tråkigt att höra. Men, nej, men jag kan också, när jag är riktigt ledsen så kanske jag inte... Jo, jag ringer någon.
Men du är bra på det och det är skitbra att man är så.
Men inte många. Det är inte, jag orkar inte så här dela med mig. Det är några stycken.
Det är de tre som du hör av dig till. Är de likadana då? Hör de av sig när de är ledsna och har issues?
Nej, men jag vet om det. Alltså som såhär, när du och jag pratar, jag hör ju på din röst när du är ledsen. Mm. Och kommer man på dig så är du så här, då lägger du bara på och bara, då vet man liksom. Men det är ändå fint, det är på sitt sätt.
Men hur ska jag göra då?
Jag vet inte, men mår du bra av att vara ensam eller vad säga? Nej, men att inte ha kontakt. Du vill ha mer kontakt med dina vänner och...
Nej, men när det har varit riktigt jobbiga saker som det var med pappa, med cancern och med min dotter. Och
berätta för de som inte har hört, din dotter...
Min dotter har... någon slags av språkstörning plus någon slags av diagnos som vi inte vet vad det är. Vi går en utredning och det är autism eller Aspergers.
Och det är din mellan...
Det, ja, exakt.
Mellanbarn.
Ja, näst sista barnet.
Oh, gud,
tre barn. Hon har någonting. Och då pratade jag faktiskt med dig eftersom du upplever det också. dagligen. Fast ni har ett annat problem, men det är ändå...
Ja, vår, dela. Mitt mellanbarn har Williams syndrom, ja. Kromosomfel. Ja. Ja.
Och där stöttade du mig väldigt bra. Du berättade om ja, men ni, hur ni gick igenom. Och det är såklart, Williams syndrom vet jag mer om nu. Men oavsett, det jag försöker komma fram till att det var skönt att prata med någon som har upplevt eller upplever liknande saker.
Mm.
Och där måste jag berätta någonting så fantastiskt fint som du gjorde. Fan, jag blev lite rörd nu.
Mm.
Det var när i somras så tvingade du mig att komma hem till er.
Mm.
Och så hängde vi. Och så kommer en annan god vän till dig helt plötsligt och bara tja, tja.
Mm.
Och det visar sig att de har gått igenom exakt samma sak som vi gör.
Just det.
Och det var så otroligt fint, dels för att jag fick prata om mig, men också att jag blev så extremt sentimental eller ledsen, och alla känslor kom fram. Så fan, tack som fan för att du gjorde så, Elin. Det är stort. Och det är en av dina bästa sidor som du alltid har haft, att du alltid gör någonting. Det är så många som kan säga saker, typ som jag gör, smsar till min vän och säger så här, när var det senast du hängde med din mamma? Utan det du alltid gör, det är ju att du visar med handlingar. Och det är väldigt, väldigt, väldigt fint. Du gör alltid någonting för dina vänner när man går igenom. Och du hör alltid av dig, typ, vet inte om du skriver upp det eller något, men du ringer mig typ varje dag i en vecka, två eller tre, tills du känner att så här, nu har han börjat landa, så släpper du det. Det är faktiskt jättefint.
Tack.
Så det skulle jag vilja säga till de som lyssnar, att när det är vänner, och även om man känner sig ensam, så gör det Elaine gör. För jag försöker göra likadant som du, att när man hör någonting som är jobbigt för en vän, att man försöker ställa upp. Och även kollegor, för man är ju oftast nästan närmare kollegor eftersom man jobbar med dem varje dag.
Ja, man träffar dem så mycket, 9-5.
Ja, exakt. Så det var... Det är jag jättetacksam för. Och det hjälpte mig så oerhört mycket. För han gav... Nu sa jag han. Men,
ja, men det är lugnt.
Ja, gav mig jättemycket tips. Mm. Och ja, fan.
Och det där är så konstigt. När man får ett barn med en diagnos, då känner man sig ensammast i hela världen.
Ja.
Och det är där man behöver koppla ihop sig med andra som redan har gått igenom det. Men ändå så känner man sig ensam. Det är konstigt. Men det var fint att sätta er mitt emot varandra och bara prata.
Ja.
Men ja.
Men vem pratade du för när jag väl berättade om Mirejas problem, så berättade du om hur jobbigt det var med
Evelyn.
Nu tog inte du upp det med mig, men att det var sjukt jobbigt i rätt länge för dig.
Ja, det var det. Alltså det tog nog något år för mig att smälta det, men de tre första veckorna så liksom, då sov jag vaknade upp varje morgon och trodde att det var en mardröm.
Mm.
För att det är ju ens värsta farhågor. Inte för att det har att göra med, det är inget fel på någon som föds med en funktionsvariation, men den här världen är ganska skrämmande.
Mm.
Och även folk som har alla förutsättningar kan bli utsatta.
Mm.
Så att det var nog det som var det värsta. Så jag grät ju varje dag. Men Gustav, han var mer så här praktiskt och bara, okej, kommer hon kunna gå på toaletten själv? Och med sådana här saker. Och du vet, jag var ju livrädd för svaren.
Mm.
Jag fattar inte om han vågade ställa de frågorna. Men vi fick ju svar. Nu går ju allting... Alltså, Evelyn är bäst. Mm. Alltså, man hurrar ju utifrån hennes förutsättningar, att hon kan prata och... allt
gå.
Det där. Ja, gå. Snittåldern för henne med Williams är ju 5 år. Så att, nej, men det är väl också det som gör att man inte, ibland så hamnar man i, ska jag välja min familj eller mina vänner? Alltså vi har ju ändå satt 3 stycken personer i världen.
Exakt.
Det är ju de vi måste vara med framför alla.
Mm.
Men man behöver ju också ha sina vänner. Men förra avsnittet så snackade vi om, eller för några avsnitt sedan så snackade vi om när du var i USA och du hade inga kompisar.
Mm.
Hur gjorde du för att ragga kompisar? Jag tänker till de lyssnarna som är ensamma.
Mm.
Hur gör man? För du var ensam i USA. Jag var också ensam i USA.
Mm.
I New York.
Just det.
Ja, jag bodde där en sommar. Och då var jag den här människan som du vet, kände allt och alla. Jag kunde gå ut själv på kvällarna i Stockholm. Och det spelar ingen roll. Jag skulle ändå träffa någon som jag kände på klubben, så det är lugnt. Mm. Liksom. Jag behövde inte ringa någon.
Hur gjorde du i New York då?
Nej, men alltså, du vet, jag satt där, hade fått kontrakt för att skriva min bok Härskarteknik. Och sitter och skriver, sen har man ju skitmycket tid över.
Mm.
Men det fanns ju ingen att hänga med.
Mm.
Så jag typ så här, ja, men gick ut och gick lite. Och jag tror att jag hade en så här sökande, desperat blick.
Mm. Så att man såg det.
Ja, men så att, då vill man ju inte hänga med mig.
Du bara, tja!
Ja, precis. Hej, åh, oh, vad roligt. Ja. Jaha, nej, jag bara går här. Vad gör ni då? Mm. Och då var det någon tjej som bara, ja, slår det ner. Typ, jag bara, okej! Okay! Lite för snabbt.
Uh-huh.
Och så sitter man där och snackar och så bjöd hon... Frågade hon, ja, men vi ska på fest eller? Jag bara, nej, vad kul. Och ni vet så här, mm. konstpaus, snälla, ta med mig. De bara, ja, men jag hör av mig så kan du följa med. Här är mitt nummer. Jag ringde nog lite för många gånger.
Gjorde du det på riktigt?
Ah.
Du är ju inte sån.
Nej, men jag blev sån. Jag blev desperat. Jag hade ett socialt sug.
Mm.
Och jag ville liksom bevisa för dem att jag var den här sköna människan som egentligen har jättemycket kompisar. Men nu är jag i New York och det blev lite fel. Men jag ska bevisa för er hur härlig jag är på den här festen. Och de svarade inte. Ja, ah, jag kände mig som sån loser. Alltså. Hur gjorde du för att lägga kompisar?
Fast nu pluggade jag.
Mm.
Och då var det ju mer naturligt att du gick på lektioner och det var fester och det var typ, man fick ju...
Men om du inte känner någon, hur går du fram till någon då? Och så här?
Man försöker hitta någon annan som ser ensam ut. Och sen försöka våga gå fram och säga tja. Vem är du? Vad är du här?
Ha.
Det är ju lite så man får göra.
Aha.
Och sen så tror jag att det som är viktigt också med livet, mm. alltså oavsett vad man gör, vänner, whatever, det är ju också att ställa frågor. Jag har märkt många gånger att jag kan gå på, i alla fall förut när man gick på fester, är att just att ställa frågor. Alltså vara intresserad av en annan person. Och mm. jag älskar människor, jag är genuint intresserad av människor. Och det gjorde oftast att de visste inte, kom inte ihåg vad jag hette. Och två, när vi avslutar kvällen så här, wow, fan vad du är fantastisk, det vill jag hänga igen med. Mm-hmm. Men de har ingen aning om vem jag är. Och det tyckte jag var lite roligt. Och jag blev glad av att liksom lyssna om vem personen är. Och det tycker jag alltid är intressant. Och på det sättet brukade de personerna höra av sig. Och sen så får man boka en dejt och hänga, gå mm-hmm. ut eller vad man nu gör.
Mm.
Så mitt knep har väl alltid varit att just ställa frågor.
Okej, okay. Om dem.
Ja, exakt. Folk brukar säga att men jag är så social och gillar att nätverka och så vidare, men det gör jag egentligen inte. Utan när jag väl går på fester där jag inte känner så många så brukar jag typ hamna ett hörn tills någon kommer och säger, tja, vad gör du här?
Aha.
Och sen så börjar jag ställa frågor.
Ja.
Typ så.
Ja.
Har jag fått nya vänner.
Ja, för du var ju ändå mobbad under mellanstadiet.
Mm.
Hur vände det sig att du blev populär? För det blev du väl på högstadiet?
Ja, typ. Eller
det... För folk började tycka om dig.
Ja, och det var ju mycket för att man... Ja, men just att... Men det var så jävla jobbigt att vara mobbad. Jag var ju fan mobbad i mitt eget hemland. Och det här, lång historia kort... I Bangladesh.
I Bangladesh?
Vi flyttade, tanken var att vi skulle flytta till Bangladesh. Men vi visste inte, så föräldrarna satte mig i en skandinavisk skola. Så vi var 40 pers i skolan.
I Bangladesh?
I Bangladesh.
Du var foreigning i Bangladesh?
Ja, i min skola så var det var svenskar, danskar, norrmän. Vi var typ 40-50 pers i skolan. Och jag var den enda mörka i skolan.
Den
i
svenska Bangladesh. Bengalen?
Ja. Då blev jag mobbad för min hudfärg.
I ditt mitt land?
Ja, det var så jävla konstigt.
Det här har inte du berättat för mig.
Nej, inte?
Nej.
Och det var, och du vet, ett år av det och sen komma tillbaka till Sverige där jag inte kände någon, gick i fyran eller femman, kommer inte ihåg. Det var sjukt tufft och det var rätt många år jag var typ helt själv och typ spelade fotboll och blev rätt duktig på fotboll enligt andra. Och med det, genom fotbollen så lärde jag känna folk, alltså genom aktiviteter. Och sen så tyckte väl folk att jag var schysst, för jag var så ensam. Så varje vän eller någon som ville prata med mig så blev jag bara överlycklig av det. Och det var ju lite så du och jag blev vänner, för vi hade ju inga vänner.
Nej.
Du var, som jag sa till dig, du var min första vän.
Mm.
Så jag tidigare och även idag uppskattar vänskap otroligt mycket. För att man, eller jag vet hur det var helt ensam. Och det just var så många år. Och ja, mobbing inte... Det är fan tufft alltså. Det är riktigt tufft.
Tiden står still. Jag kommer ihåg att jag, när jag var mobbad under mellanstadiet, då hade jag gjort en så här kalender där jag kryssade i för hur många dagar det var kvar till sommarlovet. Mm. Jag kunde få vara i fred och slippa försöka göra mig själv osynlig. Mm. Men det kom till ett break när jag flyttade till det som idag heter Johan Skytteskolan i en förort i Stockholm som heter Älvsjö. Och där bestämde jag mig för att här ska inte jag bli mobbad, utan här ska jag komma som en ny person och vara trevlig. Och jag kommer ihåg den dagen då jag gick igenom korridoren och det stod tjejer i klungor och pratade med varandra. Mm. Och jag gick fram till dem och så sa jag, hej, vad heter ni? Mm. Och så såg jag jätteglad ut. Och då var de så här, åh, vilken trevlig människa.
Okay.
Så att ja, det var helt lugnt. Jag hade inte den här klängiga energin som jag hade i New York. Då var det liksom desperation. Utan jag bestämde mig mer för att jag skulle vara glad, jag skulle vara trevlig. Och jag skulle vara glad att se folk.
Mm.
Och det verkar vara det som du gör när du går på mingel eller vad det är. Att du, om folk blir överväldigade av att åh, du tycker det är kul att se mig.
Mm.
Då smeker man ju deras egon och blir de glada.
Mm.
Men bestämde du det någon gång? Kan du säga när sista dagen du blev mobbad och när det tog en ny vändning?
När jag började sjuan.
Ja, det var samma för mig.
Ja. För det var från att vara i samma klass i 3 år till att byta klass och få en större skola. Eller fler nya klasskamrater.
Aha.
Gjorde att jag kunde få en ny start. Och jag var så överlycklig. Jag kommer ihåg den sommaren. För jag såg så fram emot att ha nya klasskompisar.
Mm.
För att det skulle vara nya människor och jag kunde få en ny start.
Och din mobbare skulle inte gå i din klass då, eller?
Trodde jag.
Men det gjorde han.
Ja, ändå. Och där har jag en fråga.
Ja.
De som mobbade dig, alltså det här vad är det nu, 25 år sedan,
ja,
om inte längre. Vad känner du idag för dem som mobbade dig?
Alltså, nej, jag känner fortfarande ett ogillande. Jag såg på sociala medier att det var någon mobbare som likade lite i ett sammanhang det du hade skrivit.
Okej, okej. Oj, ja. Så det är nyligen.
Ja, precis. Men och det var så här, men han var ju, jag måste tänka att han var ett barn och hans hjärna var underutvecklad, vilket alla barnhjärnor är. Men ibland verkar det vara kroniskt. Vissa vuxna utvecklas aldrig. Men den andra mobbaren, för de var de 2 stycken grava mobbare mot mig och flera andra. Jag önskade att han inte fanns väldigt länge efter jag blev mobbad. Jag hatade honom och tänkte att världen skulle vara bättre om inte han fanns, ett barn. Men den här pojken som mobbade mig, han kom ju till skolan med blåtiror i ansiktet.
Mm-hmm.
Ja.
Det,
men det ser jag som...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vuxen nu. Sen träffade jag honom, jag tror att det var så 2000, jag vet inte, 6 eller 7.
Mm.
Och då var han jättehög. Det var vid Älvsjö station. Alltså jag blir så här ledsen när jag tänker på det. Och han sa det, åh Elaine, du var så snäll som barn och jag var så taskig mot dig, förlåt. Och han tittade och var så här verkligen ledsen. Ja. Och du vet, det var sånt, Han bara, det går så bra för dig. Och det blev sånt enormt överläge för mig att jag mådde dåligt. Och det slutade med att han frågade om jag hade några kronor över som jag kunde ge honom.
Oj.
Ja, det var så himla, himla hemskt. Och bara dagar senare får jag höra att han dog i en överdos.
Nej!
Jo, så.
Mm. Shit, vad jobbigt.
Hur känner du för dina mobbare?
Alltså, jag, det är helt sjukt, men jag har fortfarande inte släppt det.
Nej.
Jag kan inte. Jag tänkte jättemycket på det. Men än idag så kan jag inte. Det är for life. Det finns där. Jag förstod inte varför han var så taskig. Och slog mig. Allt möjligt. Var så elak. Var så extremt elak. Och jag kan än idag typ nästan drömma om det. Eller nästan, jag har drömt om det. Där jag tycker att det är jobbigt och vill inte att mina barn ska uppleva något sånt. Ever. Så brukar jag alltid fråga min äldsta dotter att ifall allt är bra i skolan, ifall någon är taskig och så vidare.
Mm.
Så jag har fortfarande inte släppt det. Jag trodde att jag gjorde det för många år sedan. Men det finns kvar där på något sätt. För det var så många år också. Det var så länge.
Ja, var det 4-6?
Nej, säg att det var från typ så här 1-2 till typ 6-ish. Så det var länge. Det var lite för länge.
Och det värsta tycker jag är också de som såg på och inte gjorde någonting. Jag förstår inte varför föräldrarna inte var mer engagerade. Nu, jag vet inte. Och jag känner samma som du för min mobbare som är i livet. Att jag känner att ja, nu är det trevligt för att det passar sig ungefär. Mm. Så man har väl någonstans barnet i sig som fortfarande är bitter över det som hände. Och det är min liv. Jag är så livrädd att mina barn ska bli mobbade. Och jag försöker ge dem inställningen att de inte ska bli det. För jag tänker så här, du och jag blev mobbade på en skola. Hur många elever fanns det på Bredängsskolan?
Ingen aning.
900 kanske?
Något sånt.
Och jag hade 2 barn som mobbade mig.
Mm.
Jag fokuserade all min energi på dem.
Mm.
Tänk om jag hade bara så här, nej, jag ska fokusera på snälla människor.
Mm.
Det kanske är mycket att begära av ett barn, men att man bestämmer sig.
Men sen också, man behöver hjälp av de vuxna i sin närhet också.
Ja.
Vilket inte är helt rätt. Det är ju, jag kommer ihåg att min det var flera lärare som såg när han gick på eller sa saker, men de gjorde ju ingenting.
Alltså, konflikträdda lärare, de borde inte få vara lärare. Jag fattar inte det. Jag har själv, när något barn har blivit mobbat i min sons klass, så har jag tyvärr fått mejla alla föräldrar och sagt att det är varken mitt barn som blir mobbat eller mobbar, men det här angår oss alla, för det förekommer i klassrummet där våra barn vistas. Så vi fick lösa det tillsammans.
Mm.
Och jättejobbigt för de föräldrarna också som har ett barn som mobbar men inte får reda på det. Jag tycker så synd om dem.
Mm.
För att då får de inte chans att sätta gränser. Och det vill jag också säga, alla föräldrar som har ett barn som mobbar, det betyder inte att ni är dåliga föräldrar.
Nej, verkligen.
Nej. Ibland kan det vara så att barnet får fel förutsättningar och inte kan uttrycka, låt mig vara, och sådana saker.
Och du då? Har du varit taskig mot någon kompis?
Oj, vilken kuppfråga.
Mm.
Har jag varit taskig? Ja, såklart jag har. Men det har jag förträngt.
Mm. Men har du det?
Har jag varit taskig? Det var en gång i mellanstadiet som jag valde att vara mobbare, men jag bad om ursäkt.
Okay. Men vadå, vad gjorde du då?
Nej, jag tycker det är så hemskt.
Okay.
Det var jag och en tjejkompis som retade en annan. Vi ställde så här dumma frågor till henne och sa, om du måste välja på att vara snygg eller snygg och dö imorgon eller leva 100 och vara ful, vad väljer du då?
Okej.
Okay. Men vi var... Nej, det var till och med lågstadiet. Och hon bara, snygg. Vi bara, va? Alltså, hallå? Ja, du vet. Hon kunde inte svara rätt, så det var jättetaskigt.
Ja.
Men annars, nej, jag försöker alltid vara snäll. Och jag sa förlåt henne. Förlåt, Rut. Mm. Rut, om du lyssnar, förlåt. Det är alltså, jag kan fortfarande tänka på den.
Mm.
Trots att man var liten. Att jag tycker det är hemskt.
Det är så sjukt.
Mm.
Glöm inte sådana saker.
Nej. Du, har du någonsin gjort slut med en kompis?
Nej, Det har jag inte gjort.
Har du
inte? Men jag har haft en av mina närmaste vänner som har gjort slut med mig.
Är det sant?
Mm. Och det var, ja men det var det, än idag, den värsta dagen typ.
Är det sant?
Ja.
Är det som att någon gör slut med en som man är tillsammans med?
Värre.
Är det?
Ja.
Varför det?
Ja men för att han, det var ju högstadiet.
Ja.
Vi blev rätt nära vänner. Eller högstadiet. Ja, det var högstadiet. Och det var typ 8:an eller 9:an någon sommar. Och vi hängde varje dag. Och jag hade ju inte så många vänner. Och jag tror att jag var too much på något sätt. Och han hade lånat 100 kronor av mig. och sen så hade vi inte hört sprätt på dagar. Du vet, han svarade när jag ringde.
Du vill ha tillbaka dina pengar?
Nej, det var verkligen inte så. Utan, efter ett par dagar så hörde han av sig. Han bara, du fan, låt oss ses. Jag behöver prata med dig. Jag bara, wow, okej. Okay. Fan vad kul, tänkte jag. Och sen träffas vi, så säger han till mig. Han bara, du, här har du dina 100 kronor. Och vi borde nog ta en paus.
Va?
och jag var så chockad och tog emot pengarna. Visste inte vad jag skulle fråga utan, och förstod inte vad paus innebar. Typ, vadå? Och sen så gick jag hem och var jätteledsen. Och vi hördes inte på typ, tror jag, ett halvår eller sånt. Men sen så fick vi kontakt igen eftersom vi gick i samma skola. Och sen dess har vi varit supernära.
Vem är det?
Det är Sardasht.
Lägg av! Ja. Sardasht Rad.
Sardasht Rad.
Som är skådis.
Som är skådis, som har en film ute nu också. Som heter Ragnarök.
Ragnarök.
Ja, Operation Ragnarök. Fantastiskt duktig skådespelare och människa. Som
och såg ut som...
Johnny Depp.
Jaha, nej, jag trodde det var den här som alltid visade sitt sexpack på 90-talet.
Ja, just ja. Vad heter han då? Peter Andre,
just det. För han hade... Men vad lustigt, så han tog en paus. Men det är det enda du har varit med om. Det är någon, han ville ta en paus. Men det är ingen som i så här, vuxen ålder har... För att ibland behöver man göra slut med vänner.
Ja, nej, inte i vuxen ålder. Inte någon som har gjort det, som har sagt att den personen gör slut med mig.
Men gör man det? Man säger väl aldrig det? Är det inte så att folk fasar ut vänskapen?
Jo, så är
det. Har du fasat ut en vänskap någon gång?
Ja, det har jag väl. Inte med flit dock. Alltså du menar att jag har fasat ut på att jag vill göra slut, ja, men fasar ut det.
Ja, du typ så här, nej jag kan inte ses, jag måste... Ja. Plocka upp dammrotterna.
Ja, men det har jag gjort.
Hur många gånger då?
Ja, men typ ett par gånger. Och det är mest för att människan i fråga kanske har sysslat eller gjort saker som jag inte vill vara med om.
Nähä.
Eller ta del av. Så det är mest det. Annars, ja. Har du?
Ja, det har jag. Jag har både blivit dumpad i vuxen ålder.
Ja.
Det var när... En kompis till mig fick barn.
Mm.
Och jag vet inte vad det var för någonting. Hon fick bara någon sån här knäpp och gjorde slut med mig och en till. Och bara, för hon var, jag tror hon var så här 22-23 och hon tyckte vi var barnsliga. Och bara, nej nu har jag barn och man och jag kan inte umgås med längre. Hon gav aldrig ett skäl.
Mm.
Men jag såg också att det var ett mönster att hon oftast upp... kontakter med kompisar. Jag hade sett under vår vänskap att det pågick länge, så jag tänkte det är snart är det min tur.
Mm.
Men jag blev jättesårad, eller inte så, jag blev arg. För att jag fick ingen skäl till det. Man kan ju ha olika livsfaser och ändå vara vänner. Men så det är jag, där blev jag dumpad och jag har dumpat också.
Mm.
Men jag är nog den som säger att nu är vi till en kompis, är vi nog klara nu.
Sa du?
Ja.
Va?
Men jag visste inte jag skulle säga det.
Vadå, vi är klara nu?
Nej, men det var så mycket dålig energi och defekter. Så att jag sa det, vi är nog klara. Hör jag mig själv säga. Hon blev jätteledsen. Och sen så hade vi en paus på, tror jag, 4-5 år.
Mm.
Och för...
4-5 år, okej. Okay.
Ja, nu för 1,5 år sedan tror jag så tog vi upp kontakten igen. Det var precis som du vet när du bytte klass.
Mm.
Och du behövde ett nytt sammanhang för att det skulle bli nya relationer.
Mm.
Hon och jag behövde nya omständigheter. Vi hade liksom fastnat.
Mm.
Och det tror jag också man kan göra i en kärleksrelation. Istället för att skilja sig så kanske man behöver leva isär en liten stund. Bara för att fundera på vem är jag, vad behöver jag och hur vill jag ha det.
Mm.
för att kunna skapa något nytt tillsammans igen.
Mm.
Men nu är vi jättebra vänner.
Igen alltså?
Ja, men det gjorde ont alltså.
Har ni tagit upp det då? Har de frågat dig?
Ja, men vi har pratat om då att, att det blev för infekterat och hon var ledsen. Hon är världens finaste människa.
Mm.
Alltså, det är...
Men du är ju bra på att vara rak och ärlig mot dina vänner.
Ja, jag tror det. Alltså, jag tycker vänner är väldigt viktigt eftersom jag har en dysfunktionell familj på min så kallade pappas sida, så har ju vänner kompenserat väldigt bra. Mm. Så. Jag är så kissnödig. Jag kissar. Ja.
Jag vill bara typ kissa på mig.
Pissa på mig. Jo, och det här med när vänner är slut med en och när man är slut. Nu när sociala medier har kommit in i bilden så tycker jag det är lite läskigt. När man får ett avfölje, eller flera som avföljer en, då är det som en så här mikroskopisk känsla av att en kompis gör slut. Jag tycker det är jättehemskt.
Men hur kan du se det? Du har ju typ 107 000 följare.
Jag fick 106 000 i morse.
Nej, jaha. Mm. Boohoo.
Jag vet. Visst är det fånigt?
Men alltså, då är det inte vänner.
Jag vet, det är inte folk som känner mig. Och det är det värsta när sociala medier kryper in under skinnet.
Och
folk jag inte känner säger, jag vill inte följa dig längre. Det får
du
inte...
det personligt?
Ja.
Hmm.
Men jag försöker jobba med det, att jag inte ska göra det. De här siffrorna får inte betyda någonting.
Men det gör det.
Ja, men det är en epidemi tror jag. Det är inte verkligt. Jag snackade med Mia Skäringer, skickade mig sånt jäkla fint sms. Då hon sa det, att det här med sociala medier, det är inte på riktigt.
Mm.
Den kärleken du får på sociala medier, det är inte på riktigt.
Mm.
Hatet du får på sociala medier, det är inte heller på riktigt. Så du får liksom inte krypa in under skinnet, utan det är det som är kött och blod. Det du kan se, det du kan ta på. De som tröstar dig när du är ledsen på riktigt. Men
sen så finns det ju, jag har läst många undersökningar där just sociala medier påverkar dig. För de flesta har ju inte så många följare, men även du som har så många följare. För min fördom är att så här, men du bryr dig inte, du fattar att det är inte riktiga vänner. Men att du reagerar så, tänk dig för de som är som mig och har kanske färre vänner på sociala medier. Och då ser man att man går från vad det kan vara för siffra till, alltså nedåt. Och då tänker man så här, shit, vem är det som har slutat följa mig? För då känner man ju den personen, kanske.
Ja, men precis. Men jag vill inte ta det personligt. Och jag har faktiskt jobbat med det.
Ja.
Det här kommer du tycka är jobbigt eftersom vi är som syskon.
Mm.
Men jag studerade snubbar på barer som gick fram till... För, så här kan jag säga.
Mm.
Jag tycker när folk... väljer bort den oavsett vem det är, det tycker jag är jobbigt.
Mm.
Och som till exempel om man inte får ett jobb eller en kompis eller om man ska ragga.
Mm.
Så att jag vågade aldrig gå fram till någon snubbe på någon bar, för att om han skulle säga men jag är inte intresserad, då skulle jag bara säga jag är dålig, jag går hem och typ sådär. Men så stod jag på East en dag. Jag tror det var tidigt 2000-tal.
Mm.
Och så var det en kort, ganska överviktig snubbe som var så här glad och bara wow, diggade R&B-musiken. Och han gick fram till alla kanske lite för snygga brudar för honom. Och bara, tja, får jag bjuda på en drink? Och de tittade på honom och bara, nej.
Mm.
Och jag var inte förvånad över tjejernas reaktion, men hans reaktion var så här, han ryckte på axlarna, gjorde rörelser i luften och dansade och bara gick fram till nästa. Så det var som att han hade sett mentalt next.
Ja, han hade en tydlig agenda.
Ja, men precis. Mm. Och jag gick fram till honom och bara så här, jag var tvungen att fråga. Jag bara, du är så modig som går fram till de här personerna. Och han sa, vadå modig? Jag gillar människor.
Ja.
Och om inte hon gillar mig så var det inte hon.
Jaha, wow.
Vad så han sa det. Och då har jag adopterat den tanken att jag tänker att om någon inte gillar mig så har den personen kommit på innan mig att det inte är du och jag.
Mm.
Och det gör ju ingenting. Det betyder inte att jag är dålig, det betyder att det inte är vi.
Mm.
Så att jag körde nexen. Sen blev jag den här lätt överviktiga tjejen som gick fram till för snygga killar.
Men vänta nu, var du en sån som gick runt och raggade?
Ja.
Var det?
Ja.
Det har jag faktiskt aldrig... sett eller upplevt. Nej. Att du har gjort.
Nej, det är klart du inte har. Du tittar väl åt ett annat håll, eller?
Ja, jag har förträngt det. Jaha.
Ja.
Ja, nu vill jag ställa massa frågor, men jag kommer inte göra det.
Vet du, vad ställer du mig för frågan nu, Faye? Var du...
Va?
Säg vad du ställer för fråga till mig, Janne.
Nej, men att du var den som raggade.
Frågar du mig det? Vad händer om jag ställer den frågan tillbaka?
Men jag har en annan fråga om vänskap.
Ja, då vänder vi blad som kungen. Vi går tillbaka till vänskap.
Ja.
Vår vänskap idag, hur ser den ut?
Vår vänskap?
Ja, din och min.
Den är ju inte alls bra.
Eller hur?
Ja, men det är väl... vår vänskap är ju fantastisk idag. Vi är ju tillbaka till...
90-talet.
Ja, men så är det ju verkligen.
Vi kanske inte pratar på nätterna. Jo, vi smsade varandra i natt.
Ja.
Så det gör vi.
Du gjorde en kupp för att få in Isabella Skrupko.
Ja, jag vet. Jag vill gärna ha med henne.
Mm.
Hon kanske tycker jag är jobbig. Jag frågade på sociala medier om hon kunde vara med. Snälla, snälla, snälla. Och jag undrar om jag blev den här New York-tjejen som bara klängde. Är det så?
Ja, men det var roligt. Det var ju roligt.
Det var roligt. Det var bara att hon skrattade inte.
Ja, men jag tror att hon kommer vara med. Jag är övertygad om det. Ja. Nu känns det som att så här, ännu klarare vision över att få kungen och Isabella eftersom hon inte har svarat.
Ja, just det.
Och du känner ju människor runt omkring henne som kommer lösa det.
Ja, jag hoppas det.
Mm. Men vår vänskap idag är sjukt bra. Vi hade rätt många år där både du och jag fick massa barn. Nu har vi 3 barn på vardera sida där de har växt till sig så att man kan börja göra vanliga aktiviteter igen.
Fast grejen är den, Faye. Vi har ju bra vänskap, men vi har bott väldigt nära varandra och inte umgåtts. Mm. Och jag har inte vågat. Jag tror att jag har inte haft den här klängiga energin mot dig?
Nej, aldrig.
Inte?
Nej.
Aha.
Nej.
För jag har ju så här, ibland på sommaren jag har velat leka med dig och din familj, men jag har inte vågat fråga trots att vi bor så här 400 meter ifrån varandra, 100
knappt,
meter.
100 meter. Men, alltså, och det är ju egentligen bara konstigt. Vi har ju bott i samma fastighet i typ 4 år.
Ja.
Och sett typ 3 eller 4 gånger.
I hissen.
Ja, vilket är ett skämt.
Ja.
Och jag har så himla dåligt samvete över det. Och jag har tänkt så här, shit, jag får ju såklart dåligt samvete för att jag tror att du inte... Eller du tror att jag inte vill hänga med dig. Men så är det ju verkligen inte.
Nej.
Och sen så har jag tänkt tvärtom. Du kanske inte vill hänga med mig. Och det var ändå under... Alltså det är ju... Det är inte förra året, men 4 år däremellan.
Men jag visste inte hur mycket du jobbade.
Mm.
Och nu vet jag ju det. Så jag vet ju, om du kommer hem så här 10 på kvällen från jobbet. Då kanske inte... Mm. Man ringer upp en polare utan man umgås med sin fru om hon är baken.
Mm.
Så att det har väl varit det, att du har jobbat så mycket och då...
Men det är också mitt problem. Jag tror att många av mina nära vänner som jag inte träffar, där också du, att jag tror inte folk tror mig hur mycket jag jobbar. Och jag vill ju, visionen för i år är ju att ta bort många av dem. De saker jag gör.
Mm.
Men jag kommer ju hem så jävla sent varje dag. Så jag måste se till att ändra mitt liv. Så att jag hänger mer med barnen och familj och vänner.
Mm.
För mig finns inte på kartan att jag träffar någon måndag till fredag.
Nej.
Och sen så helger så är det så många aktiviteter med barnen etc. Och då försöker jag verkligen vara med barnen och min kära fru. Och det har gjort att jag tror att jag har förlorat många vänner på grund av det. Att de tror att jag inte vill hänga med dem.
Ja.
Och så är verkligen inte fallet. Så jag hoppas verkligen att du tror på mig. Att jag...
Jo, nej, men det gör jag. Men jag har ju också, jag lider av det här FOMO, fear of missing out. Mm. Lite att jag kunde känna mig utanför om jag såg att aha, de umgås med dem. Varför umgås de inte med oss? Mm. Vi bor så nära. Och jag är väldigt glad att jag har jobbat med det, att jag inte håller på och är så där klängig. Jag vet inte vad det handlar om. Så fort jag mår dåligt över något annat så känner jag mig utanför. Det är symptomet. Spelar ingen roll.
Mm.
Men nej, jag tror dig. Du behöver inte vara orolig. Jag vet hur mycket du har. Desto mer nu när vi pratar varje dag så vet jag verkligen hur ditt liv ser ut. Skaffar du nya kompisar eller är du klar?
Jag är rädd för att skaffa nya kompisar. Jag vill, många gånger träffar man människor som är så här, wow, den här personen vill jag hänga med. Men, och det är ju svårt att få ihop och ses.
Jag tycker det är lättare att vara kompis med de som har känt en sedan barndomen. Mm. Mina nygamla kompisar, det är ju, alltså skälet till att jag gör slut med någon. Det var, jag har gjort slut med en till kompis, och det var för att hon pratade om mitt privatliv med sina kollegor.
Mm-hmm.
Och hon menade inget illa, hon bad om ursäkt, men då blev det så här, ja, jag förstår att du inte menar något illa, men mina vänner måste jag kunna lita på, ja, och nu kan inte jag lita på dig. Det är jättetråkigt. Hej då.
Men så får man inte göra, det är inte okej.
Nej, jag vet, men det finns väl de som bondar genom att skvallra, jag vet inte. Och jag insåg det, att jag visste väldigt mycket om hennes vänners privatliv, och det borde varit en varningsklocka. Men jag kommer inte ihåg varför jag kom in på det, men det är skälet till att jag gör slut med någon. För mig är det viktigt att kunna lita på personen, och att personerna ser en som bara Elaine och inte någon sån här retoriker eller barnrättskämpe, utan att man kan få vara den här goofy människan som...
Ni som inte vet, så är Elaine extremt busig och goofy som fan. Och det älskar den sidan när du får fram den och kan vara dig själv.
Mm.
Det gör du ofta, men just... Och sen tycker jag det är väldigt roligt när vi hänger med våra gamla vänner, och det är lite som back in the days, att alla kan vara sig själva, och man vill inte tänka på hur man är.
Ja, man är inte den här, eller som du, så här, investerare, entreprenör, intraprenör, som du har lärt mig, och affärsmannen.
Mm.
För du är väl en ganska sträng chef, är du inte det?
Jo, det är nog.
Ja.
Eller rättvis, men jag tror att man... Jo, det måste jag nog vara.
Ja.
Men sträng och sträng, jag är ju mänsklig.
Men är du kompis med dina medarbetare?
Absolut inte.
Inte?
Nej. Alltså kompis, jag försöker inte vara... Jag försöker vara lagom privat.
Ja.
Men inte... Det är så många som kan bli för privat. Att man är, jag tycker att det är viktigt att ha två hattar.
Ja.
En som är professionell och en som är personlig.
Okay.
Det tycker jag är jätteviktigt. För är du ett proffs, så tycker jag... Jag kan ha fel, men jag tycker att du ska ha en professionell ramverk över hur du är mot dina kollegor, mot kunder och vad det nu kan vara, helt beroende på bransch och din roll. Men sen när du är privat, så ska du kunna vara, gå loss och kunna säga vad du vill till de i din närhet, som är dina vänner.
Just det.
Men jag tycker inte att du kan säga vad som helst när du är med dina kollegor.
Det är ändå... Nej, det är jag och min man, vi jobbar ihop, och vi är båda chefer, och vi har 10 anställda. Men vi är så olika. Det är han som sitter och löneförhandlar med dem. Jag kan inte göra det, för jag är precis motsatt dig, Faye. Jag är inte kompis med dem. Det är inte så att jag ringer och bara, tja, hur läget? Men när vi jobbar så är jag nog mer kompis. Jag är rätt obekväm med att vara ledare, men ibland måste man ju vara det.
Mm.
Jag har inga problem att sätta gränser och säga, det här är inte okej, så här jobbar vi, det här behöver du göra. Men jag är också den som kan så här gråta eller bara, förlåt, jag gjorde fel. Eller jag är nog väldigt mycket mig själv.
Mm.
Men sen är jag ju offentlig, och i mina sociala medier så ser man lite hur jag är.
Men det är ju ditt bolag, och du kan vara exakt hur du vill. Så du ska ju inte sköta den biten med dina kollegor. Så det upplägget du och Gustav har är ju...
Ja, det är
smart.
Bättre, men han är ju extremt professionell.
Ja.
Så kommer jag in där och driver med honom. Det kan ju bli lite så här.
Framför dina kollegor?
Ja, fast han är chill med det. Han börjar garva, och då tycker de det är kul att, aha, är han så här också?
Ja.
Så det blir lite...
Men det är ju väldigt familjärt.
Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag. Han är väldigt mycket ordning och reda, och jag är sämst på löneförhandla, för jag tycker det är ju retoriker som löneförhandlar, när de bara lägger fram sina argument och bara, vill ha så här mycket mer. Jag bara, ja, men det låter jättebra. Alltså jag vill ge dem allt. Och Gustav är så här, det går inte ihop, då går vi konkret. Jag bara, aha, oj.
Ja.
Men ja, att vara kompis med sina kollegor, den är...
Man ska ha en bra relation med sina kollegor.
Ja.
Det är två olika saker.
Ja.
Du behöver inte berätta om att du har tjafsat med mamma till din kollega, tycker jag.
Fast det gör jag.
Ja, det är... Ja.
Ja, men du är nog mer privat. Du berättar inte...
Ja. Men sen, man får ju hitta en balans. Men jag tycker det är svårt om jag har blivit för personlig, och sen så ska jag ta upp någonting som är jobbigt, som har med deras jobb att göra och deras utveckling att göra.
Ja.
Då känner jag att jag har dubbelmoral. Då känner jag mig taskig.
Ja.
Men jag kan vara professionell och säga att, men det här, vi behöver göra X, Y, Z för att du eller bolaget ska bli ännu bättre. Än att ena dagen så ska jag prata om om mitt tjafs med mamma och sen den andra dagen. Ja, men jag, ja, ja. Så är jag i alla fall.
Ja, ja, det kanske är svårt. Ja. Har vi något mer då?
Ja, har vi det.
Jo, det var en sak till jag undrar. Mm. Alltså, om man har kompisar som man tycker om, men de har barn som är sjukt ouppfostrade eller slår dina barn.
Mm.
Den är ju svår. Och så säger den här kompisen, tja, ska vi hänga? Jag tar med mig mitt barn. Och...
Mm.
Hur gör man då? Eller som att så här, jag tänkte vi skulle åka på en resa ihop vid våra familjer. Vad säger du?
Mm.
Och så känner man så här, jag gillar dig men dina barn och mina barn kommer inte överens. Har du varit med om en sån situation?
Mm, nej, faktiskt inte.
Nej.
Men ja, om det är en nära vän så kan man ju ta upp det. Eller? Eller blir det för känsligt att ta upp om just att hens barn är jobbig?
Ja, men jo, det vågar man nog inte säga.
Nej,
men,
det ska man nog inte säga.
Nej, jag, det jag har gjort, jag har varit i sådana situationer då jag har märkt att när våra barn kommer inte överens, då är jag så här, men kan vi inte träffas själva istället? Mm. Istället för att säga någonting om barnet. Men sen är det också situationer då jag har märkt att en kompis har undvikit mig och att vi ska träffas med familjer. Och då kan jag säga, nu kanske hennes barn inte vill träffa mitt barn. Så då bäddar jag det för henne. Mm. Och det tycker jag man ska göra om man är osäker. Att man säger det. Jag förstår om det är så att dina barn kanske inte vill leka med mitt. Det är helt lugnt. Jag kan ta sånt så du kan säga det.
Mm.
Men då kanske du och jag kan träffas istället.
Mm.
Och då svarade hon mig och sa, vet du vad, mitt barn vill faktiskt inte leka med ditt barn, men jag träffar gärna dig.
Okay.
Så att jag tror att när det är en sån grej och du misstänker det, bädda.
Mm.
Eller är det så att våra barn kanske inte kommer så bra överens nu? Mm. Vi kanske inte ska göra den här resan ihop.
Sen vill jag vill ju, när det är nära vänner, så vill jag, det är ju helt beroende på hur mycket tid man har, men ofta så vill jag ju träffa dem one on one.
Ja, det är nästan
för att kunna hänga. Annars så, du vet själv, när man ses med alla barnen och man pratar ju inte. Man byter blöjor och springer runt. Och...
Men kan vi inte göra en sammanfattning?
Mm.
Om man inte har några vänner, vad är FIRE:s tips för att få vänner?
När man är på olika mingel så ska man försöka prata och ställa frågor till nya människor som känns... som man är nyfiken på.
Och det tycker jag är så jobbigt, för när man är på mingel och går fram, eller fester som du säger, helt själv där, man känner sig som världens tönt och försöker se cool ut. Men då man går fram till ett gäng och som inte bjuder in en, då är det ungefär som när man missar tunnelbanan. Mm. Man bara, men jag skulle ändå inte in. Men försöker man vara cool.
Jag fattar, men jag skulle säga så här, går du på någon fest eller mingel, jag brukar inte gå fram till folk, utan jag brukar typ stå på samma ställe tills någon kommer.
Ser du glad ut då? Hur ser du?
Ja, jag försöker se alltid glad ut.
Ja, för ser man livrädd ut, då undrar man ju.
Men jag tror att ofta så kommer folk fram till en.
Ja.
Om man bara inte ser helt galen ut, tror jag.
Då ska man ju bli inbjuden på den här festen. Har man inga vänner så kanske inte. Så mitt tips är...
Ja, vad är ditt tips?
Att du börjar på en hobby. När jag var i New York så började jag gå på dans. Afrikansk dans. Då fick jag två tjejkompisar från Israel. Ruth och Bosmath.
Mm-hmm.
Som räddade mig.
Mm.
Och vi var bästisar hela den sommaren. Det var så skönt. Och så fundera på vad vill du bli bra på? Träning, gruppträning.
Mm.
Folk går oftast på samma pass, samma tidpunkt. Och så småningom så, ja men vi kan äta lunch efter det här passet.
Och så
passet.
Var en gemensam nämnare. Jättebra tips.
Ja.
Mitt tips var inte så jättebra.
Jo.
Ställ dig någonstans i ett hörn och vänta
på en fest
in.
Du inte
och hoppas
bjuden
på att någon kommer. Ja.
Ja. Hur ska man göra slut med en kompis?
När man blir äldre så ska man bara fasa ut det.
Var det så du gjorde slut med dina flickvänner också?
Varför går du in på det igen?
Ja, just det. Förlåt.
Haha.
Men ponera att du hade haft flickvänner innan din fru. Så hade du fasat ut det då?
Nej. Det är klart man ska säga det. Man måste göra det. Man måste vara ärlig mot människor. Mm. Annars är det ruttet, tycker jag.
Ja, ni ska veta det, varför det är så känsligt att prata tidigare i past. Faye och Nathalie har en deal och det är att ni har inget förflutet.
Nej.
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 Ni har inga kärlekshistorier.
Nej.
Nej.
Så vi vet ingenting om varandra.
Nej.
Alltså vår past. Och det tycker många är jättekonstigt.
Mm.
Och jag kan hålla med. Men det är skitbra för mig och det funkar för Nathalie.
Ja, båda. Du behöver inte vara svartsjuk och tänka på saker.
Vi har varit tillsammans i 11 år nu. Så...
Tänkte fortsätta med det. Men då om vi kommer på såna här samtal, då kommer jag säga ponera att istället för...
Man ska alltid vara ärlig. Ja. Det, ska man göra slut med en vän eller whatever, man ska säga så som det är alltid, ja. Tycker jag.
Ja, jag tycker det. Vi har ingen sån handbok i så gör du slut.
Nej.
Och det finns ingen kompisterapi, men när vi slutar dejta någon efter 3 månader, då tar vi samtalet.
Mm.
Jag är inte intresserad av dig. Men när vi har varit kompis med någon i 13 år så fasar man ut det. Det tycker jag är dumt. Jag tycker man ska säga någonting. Men så var det någon som sa till mig att vänskap är som en gummisnodd. Och ibland är man längre bort ifrån varandra. Mm. Ibland är man mer tajta.
Exakt.
Så ibland behöver man inte prata. Det är bara olika livsfaser.
Mm. Och har man känt varandra så länge och man inte kan vara ärlig, då är det inte en riktig vänskap. Då är det
Nej.
Någonting som är fel.
Nej.
Så var alltid ärlig mot motparten.
Och sen, hur ska man göra då om man har kompisar som vill resa tillsammans med en med sin familj och man känner att det inte lirar?
Då kan man ju alltid ducka. Varför? Ja.
Fan, vad konflikträdd du är.
Nej, men nej, absolut inte. Men nej. Jag tycker att det är svårt att resa med folk, för jag känner alltid ett ansvar. Det, jag känner alltid mig som en reseledare eller projektledare.
Ah.
Så om jag reser med er och ni inte har trevligt så kommer jag få dåligt samvete.
Det är sant?
Ja.
Ah, okej. Okay.
Det är så jag funkar.
Mm.
Och är det en situation där man inte vill resa med en vän och deras familj, då får man ju säga det.
Mm.
Det är ju, jag tycker fortfarande att man även där så ska man vara ärlig och säga vad man tycker. För annars kommer du gå runt och tänka så här, men varför vill inte de hänga med mig? Eller vad är fel? Ja, du fattar. Så jag tycker att man ska vara ärlig. Vad tycker du?
Jag tycker också det. Och, men jag har insett det lite sent nu att det kan finnas. I min familj så finns det ju 5 stycken människor som jag behöver ta hänsyn till. Så det är bara att säga, jag ska ha ett familjeråd och se vad vi vill med vår semester, så får vi se.
Mm. Familjeråd.
Ja, men typ.
Är det bra, Elin?
Grymt!
Känner vi oss färdiga?
Vi känner oss färdiga.
Ja.
Hejdå!
Hejdå, hejdå!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.